Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
I dessa tider med oroligheter, krig och en värld som håller på att rasa så är det verkligen extra intressant att få samtal med Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Sen han tillträdde för lite över ett år sedan så har han verkligen haft det extremt hektiskt. Vi pratar om Sveriges säkerhet, potentiellt anfall från Ryssland, det amerikanska valet, Donald Trump, när Ulf besökte Zelensky och fick fly tåget de var på för att undvika att bli bombade. Också mötena med Joe Biden och massor av annat. Det här är statsministern Ulf Kristersson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, statsministern Ulf Kristersson.
Tack så mycket.
En stor ära att ha dig med.
Det är kul att vara med igen.
Igen. Mm. Fast det här är första gången som du är med som statsminister.
Ja, det är alldeles riktigt. Man gör många saker för första gången som statsminister. Även om jag just nu gör lite färre saker för första gången. För det har ju gått ett helt år. Så nu man börjar känna sig lite rutinerad nästan.
Mm, jag fattar. Men någonting som också är så väldigt speciellt, det är ju att 29 december så hade du ju din 60-årsdag. Och när jag läste att det var 29 december, jag bara, det här är så, alltså från att du skulle kunna ha blivit ett riktigt A-barn, om du var född i Q1, så blir du liksom det barnet som nästan känner en hatisk ilska till sina föräldrar att man
planerar så dåligt.
Körkortet senast av alla.
var den som allting ut på krogen senast. Mm. Så allt fick du senast. Plus allt. Att de andra kom i, jag vet inte, puberteten kanske tidigare. Allt.
Ja, jag har förlåtit.
Vilken vidrig start på livet.
Ja, jag har förlåtit dem. Men det ligger någonting i det du säger. Jag tyckte när jag var yngre att det här var... Om man dessutom inte är, ska vi säga, jättelång. Så man var liksom lite född sent på året och lite minst. Och så det var så här lite... Liksom, hur tänkte ni nu? Min mamma sa att hon faktiskt försökte på den tiden säga att jag kunde börja skolan liksom med dem som var födda typ 3 dagar senare. Men det var på den tiden helt omöjligt. Det fick man absolut inte göra. Så att, men jag har kommit över den situationen.
Ja. Men och du hade i lördags så hade du ett 60-års partaj för 70-75 personer på...
Jag hade min helt privata saga. Vi bor ju på Sagerska, som det heter.
Sahlgrenska, inte sjukhuset?
Ja, det där... Där hoppas jag att ingen hamnar. Framförallt som det ligger i, inte ligger i Stockholm.
Oh, jäklar. Vad som händer?
Jag vill ska han leva. Ett fyrfaldigt leve för statsminister Ulf Kristersson som har fyllt år. Men vi firar den igen.
Fantastiskt. Wow, herregud alltså. Det var imponerande, måste jag säga. Fantastiskt. Ja, det här med att fylla år, det är... Jag har inte gjort det så här många liksom, dagar i sträck som det har blivit den här gången. Det var inte riktigt meningen, men jättefint.
Hur många kalorier har du tryckt i dig sedan i lördags?
Ja, hyggligt många. Ja. Den här tål ju, jag vet inte om den syns, men den här kan man ju dela med några stycken. Eller så får man springa många mil efteråt.
Vaderna kommer få jobba mycket?
De får jobba mycket. Hörrni, tusen tack. Verkligen. Jag känner mig hyllad och gratulerad. Så möjligen ska jag inte ha den i knät, eller ska jag...
Nej, du ska sitta med den där hela.
Tack ska ni ha.
Och jag skulle vilja att vi ägnar några minuter till det här senaste året. Mm. För att det blev ju så att du blev statsminister och ganska snabbt så åkte du iväg på grejer. Man såg dig runt Europa och träffade stora ledare. Och sen så vid ett läge som jag reagerade mycket, det var när jag hörde att du var mitt i liksom hetluften i Ukraina och träffade Zelensky under ett extremt hemlighetsmakeri. Mm. Så har du tagit dig dit till stridszonen och sitter där med Zelensky. Skulle vi kunna börja med den grejen?
Mm. Nej, men det var en upplevelse, ska jag säga. Vi åkte ju dit, vi flög ner till Polen och så tar man tåget från polsk-ukrainska gränsen. Nattåget till Kiev under enorma säkerhetsarrangemang med egna livvakter och lokala livvakter och väldigt hysch-hysch. Och sen så kommer man fram och först då berättas det att man är på plats. Och sen träffar vi jättemycket folk på morgonen innan vi hade möte med Zelensky. Det skedde inget dramatiskt där på plats, men det är klart att bara vara där mitt i det här förfärliga kriget, det var starkt. Och sen hade jag ett par timmars möte med, först en timme på tumman hand, bara han och jag. Också otroligt intressant att medarbetare är väldigt bra, men ibland är det extra bra att få sitta och tala mellan fyra ögon. Ingen annan som lyssnar och hör. Vi talade engelska med varandra. Liksom. Det var väldigt starka intryck, tycker jag. Och sen ett bredare möte där vi gick igenom massa saker. Vad kan Sverige göra? Hur de ser på situationen på marken. Och så åkte vi hem senare samma kväll. Så jag var där ett dygn ungefär. Och då mitt i natten så väcktes jag av livvakten och sa att nu går det flyglarm och det går i vår riktning, så vi vågar inte fortsätta. Tåget kommer att stanna. Vi ska ner under jord i Lviv-trakten. Så då tog vi ner där och var där en timme ungefär.
Då stannade ni tåget?
Ja, tåget stannade för att vi skulle kunna ta oss ur och ner och under jord.
Och hade de då, alltså där tåget
åker så hade de massa olika checkpoints.
Där man alltså det var ju, de valde en stationsbyggnad där det fanns undergångar. Så det var inte ens ett riktigt skyddsrum, utan det var, de misstänkte ändå att det fanns en risk att infrastruktur skulle vara extra mycket i farozonen.
Oj.
Och då är man ju, så det fanns ju också en liten risk att de skulle veta just någonting om oss. Det vill man ju ännu mindre.
Det finns ju underrättelsetjänster precis, i hela världen.
Precis, va? Så att, vi tog det säkra för det osäkra. Så vi var där en timme. Det var ganska många ukrainare också där. De såg inte det minsta, de hade gjort det där förut. Så vi var lite uppjagade, de var inte det minsta upphetsade. Och sen efter en timme så hade de bedömt att flyglarmet, att det gick i västlig riktning, men att det inte var nära oss. Och då åkte vi vidare.
Vad sa din fru när du sa att du skulle åka dit?
Hon sa att det var självklart, naturligtvis. Mm. Självklart, det är sånt. Men det är sånt man gör i mitt jobb. Jag var inte alls orolig för egen säkerhet. Tvärtom, vi tar ju säkerhetsåtgärder så man ska kunna göra sådana saker. Det är ju hela idén. Så
att... Ni bara åka ner i ett krig när man fortfarande inte... Det skjuts missiler och det skjuts... Alltså det är så här, man kan göra mycket säkerhet, men...
Nej. Krig, det är,
krig, krig.
Krig är verkligen krig, ja. Och, man såg, vi var ju i Kiev, och Kiev är ju inte på långa vägar värst drabbat. Men man såg ju ändå hela tiden sandsäckar istället för glasrutor på källarfönstren, till exempel. Jag var gästföreläste på Kiev School of Economics, deras handel, ska man säga. Otroligt spännande. Och när jag frågade dem, hur är det att plugga här? Så, jo, men nu är det ännu bättre, för nu har vi wifi i skyddsrummen. Så nu kan man springa rakt ner utan att ens avbryta lektionen. Alltså det är otroligt imponerande.
En annan värld alltså. Och sen när du träffade Zelensky, vad var ditt... Jag har ju sett, jag har ju följt det via medier. Ibland så ser han, framförallt i början tyckte jag så här... En sliten man där, alltså. Det är sömnlösa nätter och han har ett x antal som... människor som vill liksom mörda honom och skjuta raketer på honom och allt möjligt. Men vad var ditt intryck av honom? Var han samlad? Var han sliten? Var han stressad? Var han, han måste prata med alla olika länder samtidigt för att få så mycket stöd så att hans folk överlever. Alltså,
Jag tycker nog att jag har träffat honom nu ganska många gånger. Jag tycker att det återkommande, så förstår man ju att han är varierande utsövd och varierande pigg, som vi alla. Men han, för hans del är ju situationen mycket värre förstås på alla sätt. Jag tycker att han är väldigt beslutsam, lite sammanbiten. Han är inte en man av small talk, vilket jag tycker är ganska befriande. Han är pang på rödbetan, liksom så här. Liksom, man hälsar förstås och sen är det rätt in i samtalsämnet. Det är inte massa artighetsfraser, utan han vet exakt vad han vill ha sagt. Han vet vad han vill be om, han vet vilka budskap han vill föra fram. Sen lyssnar han också, verkligen. Alltså. När vi satt på Harpsund här för några månader sedan, han besökte oss i Sverige. Då var det verkligen så här, liksom, att han för fram sina budskap. Nu är det flyg vi behöver, ni har ett av världens bästa stridsflygplan. Jag beskrev vad vi är beredda att titta på. Jag beskrev också vår situation, vad vi har, vad vi inte kan avvara, framförallt inte före NATO. Han fattar precis. Och han, liksom, han är väldigt liksom, matter of fact, så här är det. Och glasklar i sina budskap. Jag tycker det är en otroligt befriande samtalston. Ibland träffar man ledare där man efteråt undrar, vänta, vad sa han egentligen? Det behöver man inte undra med Zelensky.
Vilka då?
Jag tänker inte hålla några diplomatiska kriser här.
Fattar. Nej, inget speciellt, bara den här. Nej, men ja, men otroligt spännande. Jag tänkte på, det här du sa att du skulle avvara vapen. Och avvara saker. Inte det en ganska svår situation? För att på ett sätt så krigar ju Europa och Sverige med att skicka ner hjälp till Ukraina så att man slipper offra sina egna och att man hjälper dem och för kriget via Ukraina. På ett sätt skulle man kunna se det på. Men på ett annat sätt så börjar det komma till läge nu där man också inte kanske kan ge för mycket för att man måste ha säkerheten själv i Sverige.
Nej, men det...
Där måste ju vara ett himla pusslande.
Det är en avvägning hela tiden. Men när vi säger att de slåss inte bara för sin frihet utan också för oss, för vår, då menar vi det bokstavligt talat. Alltså det skulle få förödande konsekvenser om Ryssland lärde sig att det går att framgångsrikt anfalla ett annat land, en demokrati, och ta den. Alltså det sänder chockvågor genom hela vår kontinent. Och alla förstår att andra små demokratiska länder i Rysslands närhet ligger i den bemärkelsen i farozonen. På det sättet så slåss Ukraina för oss. Och om vi menar det, då måste vi också hjälpa dem att vinna det här kriget. Och det gör vi och många andra länder. En del länder konstaterar att vapnen gör ännu större nytta i Ukraina än i sitt eget land. Sverige är ännu, är vi precis vid gränsen, alltså att komma in i NATO. Vi pratar ju, ja, mycket snart är vi NATO-medlemmar. Och det är klart att innan vi är det så måste vi fullt ut kunna försvara vårt eget land utan att veta att andra länder försvarar oss också. Det kräver extra försiktighet av Sverige. Därför har vi tänkt igenom noga varje gång vi skickar CV-90, den här lilla bandvagnen som ser ut som en stridsvagn, när vi skickar Archer, de här stora artilleripjäserna, när vi skickar andra saker. Mycket noga, vad kan vi avvara utan att äventyra någonting i Sverige? Men det här är, det är en diskussion varje gång. Men Ukraina fattar bättre än de flesta länder den avvägningen också. Så att,
och stridsflyg, det är någonting vi ska avvara?
Ja, så det, vår exakta ståndpunkt just nu är att vi analyserar frågan noggrant. Vi utbildar, alltså testutbildar ukrainska piloter på JAS 39 Gripen så att det ska finnas handlingsutrymme. Och så har vi sagt att själva beslutet, det fattar vi efter att vi är medlemmar i NATO och tillsammans med andra länder som också bidrar med flyg, stridskrafter på olika sätt. Så vi vet att vi gör rätt sorts nytta. Och där har vi varit helt transparenta med våra ukrainska vänner om detta. Mm. Men att man, om man undrar om vapen har betydelse, alltså det fanns ju en tid när man började i Sverige så här, vapenindustri, det är inte hållbara investeringar och sånt där. Alltså vår försvarsmaterialindustri, den har varit extremt värdefull för att hjälpa Ukraina. Och jag träffar inte någon på stan längre som säger att Sverige inte borde ha Saab eller Bofors eller de andra. Tvärtom, att det är riktigt viktiga verksamheter.
Allt lutar ju åt att Donald Trump blir president igen.
Ja, nu springer ju ändå händelserna i förväg. Mycket talar väl för att han blir republikanernas kandidat. Sen har vi ju ett val kvar också, det ska man inte dra bort. Vi har ju två stora partier som kommer till slut ställas mot varandra i amerikanska valet. Så att vi får vänta till den 4 november för att veta vem
som... Du svarar lite som på ditt eget val. Och Moderaterna.
Men
ser inte du att mycket tyder på att han med stor sannolikhet kommer att bli president?
Det skulle jag absolut inte våga säga. Att antingen Donald Trump eller Joe Biden vinner valet, det har de mycket hög sannolikhet från båda dem. Mycket talar ju för att de två blir kandidaterna. Men som sagt, vem som vinner amerikanska valet, den som tror sig veta det, tror jag lurar sig själv. Utan det tror jag är en helt öppen fråga. Sen är ju av naturliga skäl så att en regering lägger sig inte i en annan regerings eller annan stats demokratiska val, utan vi har respekt för varandras demokratier.
Jag funderade lite på, det var så här att om Donald Trump, han har ju pratat om mycket, men han har ju också pratat ner NATO och sagt att NATO är dött. Och sagt att han ska gå ur NATO. Om det är så att Sverige nu, när som helst, kommer gå in i NATO och sen så kommer USA gå ur NATO, som jag ser ändå som liksom de största musklerna i NATO. Vore inte det extremt förödande?
Jag tror att du spekulerar ganska långt i framtiden här. Det är klart att det vore väldigt negativt för NATO om något stort land som är med i NATO skulle välja att lämna. Så att, men jag tänker inte ens delta i sådana spekulationer överhuvudtaget. Utan jag tycker bara att om vi tittar vad som har hänt de senaste 2 åren, kan man säga, så har ju det här förfärliga kriget är dåligt på alla sätt, men det har bevisat 3 saker. Ukraina kan försvara sig själva, det är imponerande. Det har bevisat att Europas länder kan hålla ihop istället för att gå helt skilda vägar. Otroligt viktigt, det var inte självklart. Och det har bevisat att EU och USA kan hålla ihop i gemensam stöd i Ukraina. Det var inte heller självklart. Så jag tycker ändå att USA har hittills bevisat sin vilja och förmåga att bry sig om vad som händer på vår kontinent. Och jag brukar snarare, jag sa till Joe Biden när vi hade möte här för ett antal månader sedan, att det bevisar också för Europa att EU måste bry sig om amerikanska prioriteringar. Hur USA ser på Stilla havsregionen, på Asien, på Kina. Där måste vi förstå att deras engagemang för oss kräver också att vi är engagerade för deras bekymmer.
Jag är helt övertygad om att du och hela ditt team kollar på det här. Alltså, vad är skillnaden om Biden vinner eller Trump vinner? För att det är en så pass viktig grej för hela världen. Men det låter som att du inte vill prata om För det jag undrar över, som bara så här, som säkert många undrar över, det är ju så här, vad blir skillnaden om Trump vinner kontra Biden vinner? Vad blir skillnaden för världen?
Mm.
Vad blir skillnaden för Sverige?
Mm. Nej, men det är inte, jag tänkte, jag vill inte delta i spekulationer. Det är inte min uppgift. Och jag vill absolut inte heller ge intrycket av att Sverige som land, som regering, lägger sig i den amerikanska valet. För det gör vi inte. Lika lite som de lade sig i det svenska valet. Det är också viktigt. Vi kommer samarbeta bra med varje amerikansk administration. Det har vi gjort jämnt, kan man säga. Men det är klart att för svensk del är det viktigt. Det är mycket, mycket bättre för svensk och europeisk del att ha en administration som bryr sig om Europa, som gillar det transatlantiska, som vi säger, alltså transatlantiska samarbetet. Så långt är det alldeles uppenbart. Men jag tänker inte säga saker och ting som gör att vi lägger oss i den amerikanska valrörelsen.
Jag förstår, I alla fall ett spännande år. Hur var förresten, vi har pratat om Zelensky, hur var mötet med Biden?
Jo, men det var också, som man säger, spännande.
Var träffade du honom?
I Oval Office. I det mytomspunna ovala rummet.
Och det var första gången du var där?
Det var första gången jag var där, ja. Nej, men det är lite som, det är ungefär som det ser ut på film, kan man säga. Man kommer in där i ett rum och då hälsar man på honom. Och sen så kommer massa fotografer och då småler han och säger att jag... Låt dem hålla på en stund här och sen kan vi prata på riktigt.
Och liksom, hur var det mötet då? Fick du för intryck och vad, hade ni någon timme ihop eller hur?
Ja, vi hade en ganska lång, mycket längre stund än vad som var uttalat från början. Så vi satt där ganska länge och sen hade vi medarbetare som kom in i rummet också och deltog i samtalet. Och så gick vi igenom ganska detaljerat var Sverige befinner sig i NATO-förberedelserna, vad som händer i Sverige i stort. Så det sägs inga överraskningar på sånt möte, det gör det inte. Men det var väldigt...
Bygga relationer.
Man bygger relationer, han var väldigt påläst, intresserad, humoristisk. Så att jag tyckte det var att... Förvisso ett mycket större möte för mig än för honom naturligtvis, men väldigt givande och gav verkligen, han bekräftade min känsla av att de på allvar bryr sig om Sverige, på allvar vill att Sverige ska med i NATO för att vi har med oss saker in i NATO som de tycker är viktigt.
Mm. Jag har fått en fråga också som jag måste ställa om NATO här som jag glömde bort, och det är en fråga som flera undrar över också, och det är att vad ska Sverige göra om vi inte av någon anledning nu lyckas bli medlemmar i NATO? Det är ju krafter som försöker bromsa oss på olika sätt. Annars hade vi ju redan varit där. Mm. Men om det är så nu är det jättenära. Men att vi inte blir det, vad blir strategin då?
Ja, men alltså, för första, nu är tillbaka och spekulerar i saker. Min uppgift är att se till att vi når dit vi ska. Inte att spekulera i vad som skulle hända om vi inte gör det. Sen måste man alltid ha tänkt igenom situationen. Och då kan man väl säga att... Alltså, det vi gör just nu som förberedelse för NATO, det är det vi skulle göra under alla omständigheter. Göra ett försvarsavtal med USA, ett historiskt avtal där vi alltså knyter våra försvarsmakter mycket närmare varandra. Försvarsavtal, det som vi har med Finland, det som vi har också med Storbritannien och Nederländerna. Så vi har ganska mycket sådana internationella samarbeten som knyter ihop oss. Det skulle vi behövt göra under alla omständigheter. Och för varje dag vi inte är med i NATO så är de samarbetena extra viktiga. Men jag är 100% övertygad att vi kommer att gå med i NATO och vi kommer att göra det mycket snart. Och det är det vi ska förbereda. Vi var i Finland för bara några veckor sedan, precis före jul. Då tog jag med mig delar av regeringen, alltså försvarsministern, utrikesministern, min nationella säkerhetsrådgivare, men också flera mycket ledande höga officerare, för att i detalj prata med våra finska vänner om deras erfarenheter av de här första månaderna. Och de gick verkligen alltså i 90-gritty igenom hur har det varit, vilka möten ska man in på, hur ska man bemanna olika NATO-staber, vad måste man ändra i sitt eget arbetssätt för att funka. Mm. Bara så, hur kan alla måste prata bra engelska, bara för att det är en helt fundamental sak. Och som den finska statsministern sa till mig då, it's a big difference between following NATO and being NATO. Det är bara så här... Och precis där kommer vi snart också. Så det är en stor förändring som vi ska göra med all den kraft som Sverige kan göra när vi verkligen tar oss samman och är, när vi är som vi är bäst.
Det här är några snabbfrågor. Mm. Det här är en liten rolig grej. Mm. Och det är så alltså att du ska svara fel svar på alla frågor.
Åh, herregud.
Du får svara vad du vill, men fel.
Ja.
Är du med?
Jag är med.
Vad heter du?
Per.
Vem är Sveriges statsminister?
Gunnar Strömmer.
Var kommer du ifrån?
Gotland.
Vem är den snällaste partiledaren i riksdagen?
Nej. Det där blir fel hur jag ens
svarar. Okej, nästa. Vad jobbar du med?
Professionell basketspelare.
Vilken är din hobby?
Frimärkssamling.
Vad är ditt bästa relationstips, Per?
Använd de där orden som du just beskrev om i ditt slanglexikon.
Vad klarar du dig inte utan?
Man måste liksom tänka tvärtom hela tiden. Allmän lögn och dumhet.
Vad är ditt favorithusdjur?
En vandrande pinne.
Stort tack att du gästade Framgångspodden, statsminister Ulf Kristersson. Och jag önskar dig all lycka till framöver med allting och alla dina spännande möten som du också har.
Tusen tack. Tack.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.